lyssnar på Evas relationspodd som görs av Eva Berlander och Svenska Imagoinstitutet. Den här podden handlar om kommunikation och relationer. Om att lyssna och att bli lyssnad på. Det är så uppenbart att vi behöver se mer av vänlighet och empati. Inte bara inom oss eller mellan oss utan också i samhället i stort. I kommande program så kommer du som lyssnar få möta individer, par, forskare och experter som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. För att du som lyssnar ska bli inspirerad och motiverad till att våga testa någonting nytt. Och du hör gärna av dig med frågor eller funderingar. Evas relationspodd hittar du på Facebook och mailadressen finner du på Svenska Imagoinstitutets hemsida. Varmt välkommen på en spännande resa.
Hej och välkommen till Evas relationspodd. Jag heter Eva Berlander. Idag har jag det stora nöjet att få samtala med min äldste son Anders. Tillsammans så kommer vi spåna lite om några frågor som har kommit in på institutet. Vi får ju in många kommentarer både via onlineutbildningar men också frågor direkt i mejl. Och jag bad honom vara med mig och tillsammans med mig undersöka vad som händer när vi nosar på materialet. Som vanligt så ska du känna dig varmt välkommen att lyssna. Hej fina son!
Hej!
Vad roligt att du vill spela in ett poddavsnitt med mig. Det är väldigt berörande för mig att samtala med dig alltid, både hemma och här förstås. Och den här gången tycker jag det ska bli så fint att du hjälper mig att från ditt perspektiv svara på några få utav alla massor av frågor som kommer in hit till institutet. Du är man, du är 30 år, du är i min värld väldigt öppen för utveckling och för att vilja haja dig själv och stå upp för dig själv. Du är, ja, min son förstås, en älskad sådan. Du är storebror. Den röda tråden i mitt arbete, det är ju att lära både individer, par och grupper att sätta sig in i varandras världar. Det är att förstå hur det är att vara ett du i motsatsen till hur det är att vara ett jag. Och det här gäller ju både privat och på jobbet och även för terapeuter att lära par att göra det. Och därför blir det ju extra berörande nu när du vill titta på de här frågorna och svara från ditt perspektiv där jag sen kan svara från mitt perspektiv med den erfarenhet jag har och se där vi tycker lika och där vi kanske tycker helt olika.
Mm. Det låter intressant. Det är kul att vara här. Att äntligen få vara med i podden som vi ändå har pratat om ett tag. Men det har liksom inte blivit av utan jag har mer lyssnat på alla andra roliga besökare som varit här och sagt intressanta grejer. Men nu sitter vi här och vi har också sett att det finns en hel del frågor som har kommit in. Och undringar som inte är så lätta att svara på för någon, tror jag.
Nej.
Men några av dem kan vi prata om idag. Här har vi den första frågan då. Vilka utmaningar och fördelar följer med på användningen av appar för att hitta en partner? Det vill säga Tinder, Badoo, Hinge. Det är de jag kan.
Jaha. Men det här är ju en bra fråga som jag tror du är bättre, i alla fall i första skedet, på att svara på. För att du är ung och du har kanske använt några av de här apparna.
Jo, men det har jag gjort. Under korta perioder så har jag liksom använt framförallt Tinder. Och framförallt så har jag väl sett många vänner till mig använda det kontinuerligt. För det är många jag känner som verkligen lever det livet. Att man träffar partner på partner, kanske. Och har väl någonstans en illusion om att träffa den rätta så småningom. Mm. Men att i praktiken så blir det att man kanske träffar 2-3 olika i veckan under extrema perioder. Så kan det ju vara. Det är lite den erfarenheten jag har, eller den synen jag har på Tinder, och den är lite negativ då, kan man väl säga. När jag själv använt det så har det ju inte varit så, utan då har det ju varit mer att ganska passivt faktiskt. Men ja, absolut.
För jag tänker ju att eftersom jag har varit gift med din pappa i 31 år så har jag ju inte varit ute på Tinder. Men jag har hört många klienter och också vänner som har varit där. Och jag har ju sett hos några klienter att det har varit det sättet som de faktiskt har träffat varandra.
Mm.
Och där de sen efter förälskelsen har gått över har fortsatt tillsammans och skapat en bra relation. Men jag gissar att det är också väldigt många som du var inne på där lite, som använder sig av de här apparna i ett försök att lugna sig själv. Alltså att alla längtar vi ju efter kärlek och alla vill vi ha bekräftelse. Och jag gissar att det är ett sätt som man får det då med att swipa, vadå, höger eller vänster?
Ja, höger. Höger. Ja. Mm. Absolut. Så är det ju. Man får ju väldigt snabb bekräftelse. Och det, alltså det har ju sina fördelar och sina fina grejer, att man liksom, det finns väldigt mycket att välja på blir det ju. Mm. Och det kan gå väldigt snabbt och du kan få träffa väldigt mycket nya människor på det här sättet, och det kan man verkligen se till en fin grej.
Mm.
Jag tror personligen att jag bara har en liten negativ syn på det, för att det är ju extremt ytligt.
Mm.
Det kommer man ju inte ifrån.
Nej.
För antingen så väljer du ju bort någon eller inte, och det är ju enbart på utseende.
Mm-hmm.
Framförallt med tanke på att det är många som inte ens har en text på sin profil.
Okej.
Okay. Utan det är, ibland kan det bara vara en smiley till exempel, eller vilken ort de bor på, men ingenting mer, utan bara en bild eller tre bilder eller, och då blir det ju, det kan inte bli mer ytligt än så, kan jag tycka.
Nej, och det är intressant, tänker jag. Jag blir lite förvånad, för att jag tänker på det här uttrycket att vi behöver presentera oss. Alltså sättet vi presenterar oss är ju så vi blir sedda, så att säga. Och det du beskriver nu, det är att man presenterar sig då genom bilder. Är det då bara sex man är ute efter? Eller vad är det man... För då berättar man ju ingenting om sig själv.
Jag vet inte. För det känns som att när jag har frågat folk som använder det, liksom, vad är du ute efter? Vad är ditt mål? Då är det väl, tycker jag ändå att de flesta svarar att de är ute efter någonting seriöst. Men det kan ju liksom, det kan vara svårt att förstå när man ser deras profil ibland.
Ja.
Alltså så har jag reagerat på det. Så för mig, nej, jag har bara dratt det här till någonting lite mer negativt faktiskt.
Ja.
Speciellt alltså efter de gångerna jag använt det, för jag tycker det är, nej, jag vet det. Det känns inte alls äkta på något sätt, utan det är liksom, man har ändå en bild, eller hade en bild av att liksom träffa någon i verkligheten, för det känns bättre.
Ja. Det var det bättre på min tid då, när man träffades i Göteborg, så träffades man på Jack idag, eller man alltså gick ut på pubben och träffade någon, och det var så man hittade en potentiell partner, eller genom vänner och bekanta. Nu är det ju väldigt mycket nätet då.
Ja, sen tror jag väl att just det här att träffa någon på krogen, det har väl funnits i många år.
Ja.
Långt innan Tinder fanns.
Ja.
Och det har ju lite samma syfte som Tinder.
Mm.
Jag menar, när du träffar en tjej eller en kille, eller så här mitt i natten på klubben, så är ju det förmodligen inte för ett långsiktigt förhållande.
Nej.
Utan det är ju någonting som är där och då. Precis som Tinder ofta är för många då.
Mm.
Så det är klart, mycket har ändrats, men kanske så är det mycket som inte har ändrats också här.
Mm.
Du kan lägga upp en helt anonym profil utan namn och bild, men då tror jag ingen kommer swipa höger åt på dig. Nej. Och säga ja,
nej,
givetvis.
Nej.
Däremot så är ju det här farligt för catfishing.
Ja. Vad är det?
Ses att jag inte säger fel här nu, men det är när någon säger sig vara någon annan.
Ja, precis.
Ofta en äldre man som kanske låtsas vara en yngre man eller en kvinna för att träffa någon.
Och det är ju ofta så många övergrepp mot barn och ungdomar går till, va?
Precis.
Det är pedofiler till exempel. Eller...
Ja, och det är väl en farlig sida med detta, ja, tror jag.
Mm.
Men det är det lilla jag kan, alltså basics, hur det funkar.
Ja.
Ja.
Det är intressant, för att jag tänker att alla mynt har två sidor i min värld, och fördelen med de här apparna, det är ju att vi kan få en möjlighet att träffa en partner utanför vår vanliga zon så att säga. Alltså man har sin kompiskrets, man går till sitt arbete och så är det liksom samma. Mm. Men just det här att kunna träffa någon ny på något nytt ställe är ju underbart. Det är det positiva med det. Nackdelen tänker jag det är att vi är junkies allihopa lite och att när vi människor ibland fastnar i svårigheter. För det är ju många som är gifta i sig på som också är ute på Tinder. Eller många som kanske är upptagna. Inte bara de som är ute efter en partner. Utan man vill också ha en snabb romans med någon. Mm. Så betyder det då att man springer ifrån sig själv som jag kallar det. Med att man har lite love affairs på olika ställen. Och där är ju nackdelen. Och att vi tror att förälskelse är kärlek. Det vill säga att de här snabba doserna utav en häftig natt tillsammans med någon, att det är det vi blir, det vi lever för, istället för att våga kommitta sig och komma nära en annan person.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, jag tänker det är helt rätt. Det är ju så det är liksom. Och det som vi pratade om häromdagen, att det är ofta längtan till någonting som är större än själva målet. Och i detta fallet då att du kanske har en förälskelse i någon och få fantasier liksom, om hur det skulle kunna vara. Men om du väl skulle satsa på det och vara där, så kommer du nog snabbt inse att oj, det var nog inte så som jag tänkte att det skulle vara.
Nej, precis. Och du vet, här ska vi ju verkligen förstå att längtan är kemisk.
Mm.
Den är ju alltså en del av de signalsubstanser som ingår i den ljuvliga känslan är ju dopamin. Och det är klart att det har ju du och jag pratat många gånger om, och just den här dopaminkänslan, den kommer innan man blir ihop med den här personen. Det är därför förälskelsen är så stark. Alltså innan man har kommit in i vardagen, eller innan man bygger det här nya huset som man vill bygga, eller köper en ny bil eller vad det är. Det är liksom det är känslan utav att fantisera om som är drogen.
Ja.
Och där tänker jag att vi ska med värme säga att alla vi är lite beroende utav det där. Kanske lite överkant. Och en del av det är igen positivt, för att vi behöver glädjeämnen där vi köper saker eller gör roliga saker eller så, som är då dopamin. Vad ska man säga, dopaminstyra. Å andra sidan så springer vi väldigt lätt ifrån oss själva.
Ja.
Och då tänker jag på den här andra frågan som du har plockat fram, som heter: hur vet man om man har träffat rätt person? Ja. Vad säger du om det?
Ja, det här är ytterligare en fråga som är otroligt svår. Och en fråga som jag själv och som jag kan tänka mig hur många som helst går runt och grubblar över i livet. Säkert i många olika perioder. Jag vet inte vad man ska säga för det här, för att jag tror det blir lite vad man gör det till, faktiskt.
Mm.
Alltså att du träffar rätt person, det finns ju inte bara en rätt person, tror jag. Vissa tror ju på att det finns en kärlek och att det är den som gäller, men jag tror inte det, utan det blir vad man gör det till. Ibland så blir det på ett bananskal, man träffar någon av en slump och så blir man ihop och sen så skaffar man barn, man gifter sig och så gör man det till sitt livs kärlek.
Mm.
Och är det rätt eller fel? Ja, det kan ju inte någon svara på, men bara så länge det känns bra i magen så kan man väl ändå säga att det är ett rätt med det.
Mm. Jag kan tänka mig att det måste kännas ganska tryggt för dig när du tänker så.
Ja.
För det gör ju då att det inte blir så livsviktigt att hitta precis den där rätta personen. Vilket många andra då som kanske tror att det finns bara en person där ute får en stress utav att inte hitta. Jag tänker ju att det här med rätt person är, som du var inne på, väldigt komplex. För att det beror på hur vi definierar ordet rätt. För att om man pratar om förälskelse så kan man säga att många skulle svara på den frågan: man känner det. Alltså rätt person, det känner man. Och det kan jag ju hålla med om, att rätt person känns, för att det känns i hela kroppen, man blir attraherad, man blir intresserad, all fokuserad uppmärksamhet går dit och man får de här klassiska symptomen som också är fyllt av signalsubstanser utav att man är förälskad. Och det är liksom första steget till att vilja komma nära någon annan.
Mm.
Och det finns ju forskare som har tittat på hur mycket vi styrs av lukter, hur mycket vi styrs av kroppsspråk, hur mycket vi styrs av olika saker för att då liksom i en mängd utav tjejer, vilken tjej tittar just du på? I min värld så är det två saker om det. Det ena är att förälskelse går över och sen blir det kärlek. Och den formen av kärlek kan falla platt. Det kan hända att efter förälskelsen är drogen över, man har haft den där stunden och sen är det bara borta och så gör man slut. Eller så committar man sig, och när man committar sig, det vill säga räkningar ihop, barn, jobb, stress och allt det här, då kommer också problemen upp på bordet.
Det blir, ja.
Och har man då inga verktyg till att kommunicera med varandra, då kommer den relationen inte bli speciellt bra.
Nej.
Då kanske man lever företaget, familjen, men man är inte intim med sin partner längre.
Nej.
Eller hur?
Nej, men så är det ju, absolut. Jag tänkte på en grej som en bekant till mig berättade för ett tag sedan, som var väldigt intressant. Men hur han i detta fallet hade en relation sedan 3 år tillbaka med en kvinna som han älskade, tyckte väldigt mycket om. De hade ett fantastiskt bra liv. Familjerna gillade varandra. Allting stämde på pappret, så att säga. Men det kändes inte riktigt i magen.
Nej.
För någon av dem.
Nej.
Och då hade de det snacket.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vem av dem det var som tog upp det, men de hade i alla fall snacket och pratade om detta och varför det kan vara så.
Mm.
Och de kom inte fram till varför. För de kunde se på varandra och säga att vi är attraherade av varandra.
Mm.
Vi är bra för varandra. Men det var ändå någonting som inte stämde.
Nej.
Vilket gjorde att de gjorde slut. Och är idag jättebra vänner bara.
Ja.
Men de är glada över att de gjorde det. För att de insåg ganska snabbt när de hade lämnat varandra att, och träffade någon ny, att oj, så här kan det kännas.
Mm.
Och det här är ju lite intressant. För att då var det ju liksom på pappret såg de bra ut.
Ja.
Men i verkligheten så kändes det inte så bra.
Nej.
Vad beror det på, tror du? Kan det vara som du sa att till exempel en lukt kan ju vara viktig?
Mm.
Helt omedvetet så är det bara att man väljer en person bara för att den luktar gott, till exempel. Eller att det är något speciellt med det här leendet bara som fastnar. Jag vet det.
Ja, alltså det här är ju en jättestor fråga som jag ofta pratar med klienter om. Mm. Som kommer med de här frågan, liksom, är jag verkligen kär? Ska jag jobba för mitt äktenskap? Ska jag lämna? Alltså det här hör jag ju väldigt, väldigt ofta. Och jag tror att det finns ingen rätt svar i det. Mitt perspektiv, det är ju att man ska alltid ha en romans med sig själv först. Och att man ska förstå att kärlek finns i så många olika variationer.
Mm.
Det finns ju liksom par som blir bortgifta och som ändå skapar en bra relation. Det finns par som har alla förutsättningar på pappret, som du säger, och som ändå inte får hitta det där. Mm. Eller det finns de som är gift med någon i 30 eller 40 år och så plötsligt skiljer sig, träffar en ny och känner att det här var det bästa jag har gjort och så mår jättebra i det. Mm. Eller som skiljer sig, träffar en ny och blir djupt besviken och ångrar sig bittert för att de har skilt sig.
Ja.
Så det finns liksom många versioner. Men om man tittar från mitt perspektiv så tittar jag på 3 olika delar. Se om du hänger med mig nu, Anders.
Mm.
Men grunden, det är att vi är biologiskt gjorda för kontakt. Vi är wired for connection och vi är sociala varelser som vill älska och bli älskade. Och utanförskap kommer alltid kännas jobbigt. På det sättet kan man säga att vi som människor, men även vår hund Zoe som ligger här på golvet bredvid oss nu, och som är däggdjur, kommer också känna sig panikslagen om hon är utanför flocken. Det är därför hon ligger nära oss när vi sitter och poddar här och hade blivit ledsen om vi hade stängt henne utanför rummet. Så vi har det här biologiskt i att vi vill höra till och vi är rädda för att bli lämnade och vi är rädda för att bli och att lämna. Sen finns det liksom ovanpå det, jag sitter och ritar med mina händer här nu, men man tänker sig att det är 3 lager. Det här är det första lagret. Det andra lagret, det består av våra explicita och implicita minnen. Och det har ju du hört mig tjata om när det gäller hjärnans utveckling och minnessystem och associationer och så. Det är att vissa lukter kommer vi biologiskt gå igång på. Nu är jag nere på nummer 1 igen, biologi. När vi känner lukten på dålig mat så kommer allas vårt kroppsspråk bli Jag vill gå därifrån. Medan om vi känner lukten på socker eller på fett för den delen, så kommer vi vilja gå närmare, för att det är vi biologiskt gjorda, för att det är så hjärnan utvecklas. Men går vi nu till våra implicita och explicita minnen, nu får du en lång föreläsning här, då har det att göra med vår livserfarenhet. Och då kan en lukt som du har varit med om när du var 4 år, 7 år, 12 år aktiveras i dig när du träffar en viss person.
Mm.
Är du med?
Ja.
Och då är det ju inte bara lukter, utan då gissar jag att det är hennes rörelser, hennes röst, det är hennes sätt att uttrycka sig. Alltså då är det många saker som spelas upp, och framförallt hjälp mig, vad heter det på svenska? Non-verbal. Alltså icke-ord.
Icke-verbal.
Icke-verbala kommunikationssätten. Mm. Förstår du? Och det, när vi är i den, då handlar det ju personligen om vår egen associationsnätverk som gör att vi dras till vissa. Vi känner oss hemma hos några. Jag kommer ihåg när jag träffade din pappa. Alltså första gången jag såg honom så var det bara, jag har hittat rätt. Och nu visste jag det för att jag hade träffat flera män tidigare som jag inte kände så med. Men så här efteråt kan man säga, var det rätt? Det vet jag inte, men min första magkänsla var, jag vill närmare honom. För det var någonting hos honom som drog mig dit, förstår du?
Mm.
Är det orsaken till varför vi har hållit ihop eller varit gifta i 31 år? Nej. Det beror på att vi har jobbat på relationen.
Mm.
Och då man kommer till det tredje lagret som är det översta, det är det som händer just nu.
Mm.
Så väldigt många omständigheter ligger ju också till grund till om man fortsätter vara ihop med den man är med eller inte.
Mm.
Hänger du med mig nu när jag försöker måla upp det?
Jo, men jag
det
tror det hänger en del tur och sånt behövs ju också.
Liksom. En del tur också?
Men jag tänker på en grej som utomstående ofta, när man ser ett par som verkar ha det väldigt bra från utomstående, liksom från ett drönarperspektiv, så kan man bli lite avundsjuk. Och ibland så kan ju det här paret få höra det att, oj, jag skulle vilja ha det som ni har det.
Mm.
Och så upplever jag att du och pappa kanske har haft lite av en relation. Alltså att man... Nej, men ni har en väldigt fin relation. Och även jag som era barn har ju upplevt det som det också. Det som kanske göms ibland, det är hur mycket man jobbar på det.
Oh.
För många av de här paren som har en bra relation till synes, jobbar ju också väldigt hårt.
Oh.
För att den ska vara bra.
Precis.
Och det brukar inte liksom delas med dem.
Nej.
Eller hur?
Nej, jag håller med dig helt. Jag skulle vilja ändra vokabulären och säga, istället för att säga jobba hårt, så skulle jag säga jobba medvetet och lustbetonat. Men det är klart att, du vet, när jag säger till exempel en konflikt så spännande, så är det ju inte för att själva konflikten är spännande, men det är för att vi ska lära oss att titta på konflikter som spännande. Och här tror jag faktiskt att en av de viktigaste nycklarna till varför vi får bra relationer, det är kommunikation. Det är sättet vi kommunicerar både med oss själva in i vårt eget huvud och att vi förstår det, men också hur vi har verktyg att prata om svåra saker, till exempel med en partner.
Mm.
För du vet, de flesta skilsmässor och separationer, de kommer ju ifrån att vi inte pratar.
Mm. Precis. Och då kommer vi ju till en tredje fråga här som vi har tagit med oss. Och den lyder: ska man prata om vad som helst i en relation?
Ja, vad tänker du om det, Anders?
På rak arm skulle jag ju säga nej.
Mm.
Det ska man inte göra. Ibland så kan ju en vit lugn vara rätt, tror jag.
Mm.
Ibland så tror jag att man ska utelämna detaljer.
Mm.
Och man kanske bara ska berätta om helheten. Man kanske inte alltid ska berätta varför man känner som man gör eller vad det nu kan vara, utan man kan bara säga att så här känner jag, punkt slut. Och sen så tar man det därifrån.
Mm.
Men det är ju inte alltså, det är inte bra om alla skulle vara 100% ärliga om allting.
Nej.
Tror jag.
Jag håller med dig helt. Och jag tror att där ska vi ju igen säga att den första romansen vi har faktiskt, det är ju med oss själva på sätt och vis. Och då kan man ju säga att här har jag ju rätten och fantasier. Jag har rätt att ha egna tankar och känslor som jag inte delar med min man eller med någon annan. Du har rätt till det. Och jag tror att välja hur man uttrycker sig och vad man uttrycker är avgörande i en relation. Speciellt kanske när det kommer till svåra saker som kan aktivera liksom rädsla hos den andra.
Mm.
Däremot så tror jag att motsatsen kan vara livsfarlig. Det är att man livsfarlig, men alltså förödande för relationen. Mm. För att om man inte har verktyg att prata om viktiga saker, då tar man sig själv inte på allvar. Och då tar man heller inte den andra på allvar.
Nej, det blir väldigt ytligt allting.
Precis.
Om man inte... Nej, jag förstår inte hur det skulle liksom funka och bli en sund relation.
Nej.
Faktiskt.
Jag tänker hur många par som har kommit till mig och som har sagt så här: Eva, jag behöver säga till min fru eller jag behöver säga till min man att jag älskar honom eller henne, men jag är inte kär längre.
Mm.
Hur fan ska jag göra det? För om jag gör det så kommer hon gråta floder och det kommer bli kaos. Och hon kommer aldrig komma över det. Eller så säger hon, eller om jag gör det så kommer han dra därifrån och han kommer bestraffa mig med att vara tyst i evighet.
Mm.
Och då säger jag att ära personen i fråga som säger vad bra att du har lusten att prata, för att det måste på bordet, men det måste ske på ett sätt som gör att mottagaren lyssnar och att mottagaren förstår att de orden som kommer säger mer om den som pratar än om dem. Hänger du med vad jag menar?
Ja.
För du vet, vi kan tappa våra känslor utav massa olika orsaker. Vardag gör att vi ofta tappar attraktion eller känslor.
Mm.
Tristess gör det.
Mm.
För mycket stress gör det.
Mm.
Men också vår historia.
Mm.
Jag tror personligen att jag har lämnat flera partners innan, inte för att det varit fel på dem, utan för att jag har blivit så triggad, som jag kallar det. Alltså jag har stängt av helt enkelt. Och det ser jag hos väldigt, väldigt många individer.
Mm.
Och där igen, nu är jag ju lite partisk eftersom du vet att jag jobbar med det här. Men jag tycker ju att alla människor skulle säga, hur fan lär jag mig verktyg som gör att jag kan kommunicera och visa mig, stå upp för mig själv och ändå se till att min partner hör mig?
Ja.
Vad tror du händer om man inte kan höra om varandra?
Om man inte kan vadå?
Höra varandra. Om man inte kan prata om svåra saker.
Nej, men det är ju då jag tror det blir en ytlig relation.
Mm.
Som inte liksom, det kommer inte bli så mycket. Du kommer aldrig få den här djupa kärleken heller, tror jag, riktigt för någon. Om du liksom inte delar med dig.
Nej.
Av allting.
Mm.
Men det är ju superviktigt, och det här är ju, som du vet, någonting jag har lärt mig senaste tiden. Att vara ärlig med mig själv och min partner liksom.
Mm.
Och verkligen säga vad jag tycker och känner. Och det är guld.
Mm. Berätta mer. Hur har du lärt dig det och på vilket sätt visar det sig?
Jag har lärt mig genom att jag har ju varit tvärtom innan.
Mm.
Jag har grubblat väldigt mycket. Jag har haft, det behöver inte vara saker som har varit relaterade till en relation nödvändigtvis, men att jag grubblar.
Du är en tänkare.
Och jag är en övertänkare och försöker lösa det. Och tänker alltid, tänk om det här händer. Tänk om. Och det är ju inte jättebra. Men det jag har löst det på, det är ju att faktiskt prata om det med någon. Och om man nu tar det här till relationer då, så är det ju så att man bara säger som det är egentligen.
Mm.
När jag har en känsla av någonting, och som du sa, att skulle det vara så att man, ja, jag älskar dig men jag är inte kär i dig längre. Jättetuff grej att säga.
Mm.
Men man ska ju göra det. För att det leder ju till en ärlighet och en öppenhet, och där man faktiskt kan hitta en väg att lösa det på något sätt.
Mm.
Men om man inte pratar om det och håller det sig inne, ja, vad kommer hända då?
Mm. Nej, jag fattar det, och jag kan ju gissa att för dig har det varit en lättnad kanske när du har vågat visa dig och vågat riskera att personen lämnar dig eller att du lämnar den då när du har visat vad du känner. Eller?
Det är ju det som har varit det svåra, att man vet ju att konsekvenserna när jag säger detta kan ju bli rätt stora.
Ja.
Och det är ju det som gör det svårt givetvis att ta det steget, att berätta. Men i slutändan så är det i stunden som det är jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Man kan sitta och gråta hur länge som helst och bara känna att jag vill, alltså mitt liv liksom, vad är det värt för? Höll jag på att säga. Men det tar inte lång tid innan man klättrar upp igen och känner att okej, men det här var, det är lugnt.
Mm.
Oavsett vad konsekvenserna var, alltså att du kanske blev lämnad eller att ni faktiskt har börjat på komma på good terms och börja prata om det istället, då kommer ni känna att ah, men vad bra.
Mm.
I längden så kommer det här hjälpa oss och mig själv att bli bättre.
Jag blir så berörd när jag hör dig. Det är klart att extra berörd blir jag ju för att du är min son och för att du tar dig själv så mycket på allvar, men också din partner så mycket på allvar och dina vänner, att du vågar visa dig. För jag tänker att det skapar på något vis tillit när vi vågar vara autentiska.
Mm.
Men igen så tänker jag, det är flera saker. Det ena är att gå upp i huvudet och tänka på det vi tänker. Det är ju någonting som människor gör, inte hundar, om jag nu får använda Zoe, vår finska lapphund igen som ligger här bredvid oss. För att hon är ju väldigt närvarande, hon har liksom två kanaler, är jag trygg eller är jag i fara? Och det har ju vi också, både i vår äldre del av hjärnan men också i däggdjurshjärnan som vi också har, men också som människor, att vi hela tiden går på de där två, fara eller trygghet. Sen har ju vi människor en förmåga att tänka på det vi tänker, i motsatsen till våra hundar då till exempel. Och det krånglar ju till saker på sätt och vis, för att då börjar vi överanalysera, vi kanske fastnar i ett getingbo där uppe i huvudet. Och fördelen med det är att vi är intelligenta. Vi kan lösa saker, vi kan sätta oss in i framtiden som en hund inte kan. Vi kan gå tillbaka i dåtid som en hund inte kan. Allt det där är fördelar. Nackdelen är ju dock att vi springer ofta ifrån nuet. Vi är just i framtiden eller dåtiden hela tiden och snurrar.
Och då blir vi oroliga för saker som inte har hänt än.
Precis. Och du vet, då är det så att när vi blir oroliga så har vi en hjärna som ropar när den upplever fara. Då försöker vi kontrollera saker.
Mm.
Och när vi försöker kontrollera saker, då har vi krånglat till det ännu mer om vi tror att tankarna ska få oss att få kontroll.
Mm.
För du vet, det enda vi egentligen inte har, vi vet är att vi inte har ett kontroll på ett skit. Vi vet inte ens om vi lever i eftermiddag, du och jag.
Nej.
Och bara tanken till att ta in att det enda vi vet är nu är enormt stort för ett nervsystem att acceptera. Så jag tänker ju att våga stå upp för sig själv och sätta ord på det man känner i respekt för sig själv och för varandra är jätteviktigt. Och när det gäller vissa svåra ämnen, som just det där vi tog då, om kär eller älska, så kanske man måste ha en terapeut i rummet eller man måste lära sig verktyg för att kunna ta de konversationerna. Men sen finns det ju en mängd med andra ämnen. Det kan ju vara till exempel, jag vet att din pappa berättade för mig att när vi var nyförälskade så bjöd jag honom på fisk i saffran. Och många år senare så sa han, Eva, jag måste berätta för dig att saffran är det värsta jag vet. Och jag sa, har du ätit fisk i saffran så många gånger? Ja, jag vill ju inte såra dig, sa han, när du la ner så mycket tid. Och då tänker jag hur tokigt det är, för hade han vågat i det ögonblicket...
Mm.
Våga säga till mig att tack för att du är så gullig och vill laga mat, men jag vill bara tala om att saffran gillar inte jag. Men jag ska prova det den här gången, men så vet du det till nästa gång. Då hade jag ju kunnat gjort någon helt annan mat.
Mm.
Och du fattar, nu är det här ett enkelt exempel.
Bra exempel.
Ja.
Ja.
Då har vi en annan fråga som jag ser att du har skrivit ner här. Alltså alla de här frågorna har ju kommit in utav klienter. Men det står så här, hur kan man show up som du Eva brukar säga? Vad tänker du om ordet show up? Vet du vad hon menar med det? Det är väl någonting jag har pratat om i podden.
Jag skulle nästan behöva en förklaring på det för dig, tror jag.
Mm.
Av dig.
Mm. Ja, show up för mig. Jag brukar säga att vi behöver step up and show up.
Mm.
Och jag tror att jag har fått det först och främst från Pat Love. Som Pat, min kollega och vän. Det betyder egentligen att visa sig. Det betyder att våga prata om svåra saker. Det betyder att våga vara sin egen frukt, som jag säger. Att vara sin egen person.
Det är samma sak som vi precis pratade om. Det här med att vara öppen och ärlig liksom, och våga säga vad man tycker.
Ja, det är en del av det. Den andra delen är ju att engagera sig. Att vara tillgänglig, det vill säga närvarande under ett samtal och ta ansvar för det.
Mm.
Eller att engagera sig och kommitta sig.
Mm.
Eller att välja att lägga in positiva saker för att det är det som leder till roliga relationer. Förstår du? Alltså show up på massa olika sätt.
Mm.
Både i det negativa eller det tunga, men också i det bra.
Okej.
Du, vad heter, jag tänker på en fråga där som också vi inte skrev ner på det här pappret, men som har kommit ganska många gånger, som säger: är det okej att vara svartsjuk i en relation och betyder det kärlek? Vad tänker du om det?
Oj. Intressant. Jag skulle nog säga att jag tycker man ska vara lagom svartsjuk. Faktiskt.
Uh-huh.
Och lagom är ju också ett väldigt bra ord. Men uh-huh. Vad betyder det liksom? Men jag skulle ändå vilja säga att det kan ju vara olika beroende på vilken person, vilket par det är liksom.
Mm.
Vilken relation. Men att känna en liten svartsjuka tror jag behövs för att visa att man bryr sig på något sätt.
Uh-huh.
För om jag inte skulle ha någon svartsjuka alls mot min partner, typ oavsett vad som än händer, då tycker jag det hade känts lite konstigt.
Mm.
För då hade det nog känts lite som att jag kanske inte vill ha henne.
Mm.
Samtidigt så finns det ju människor som lever i förhållanden där man är fler än två. Uh-huh. Alltså ej uh-huh. monogami, utan poly heter det väl.
Mm.
Mm. Och där skulle jag gissa på att man inte känner så mycket svartsjuka, men man kanske fortfarande har supermycket kärlek till den andra, eller de flera andra.
Mm.
Och då kanske det här inte stämmer alls, det jag säger nu.
Nej.
Men i ett monogamiskt förhållande så tycker jag i alla fall att en viss svartsjuka är bra att ha.
Mm.
Och sen kanske man då får komma överens om vad som är rimligt och inte. Men det får man känna sig fram med.
Mm. Vad intressant, ja. Och det håller jag med om. Jag tänker ju också det att apropå flocken, man kan ju ha en flock med en person, men man kan ju vara en flock i en familj, men man kan ju också vara en flock i en kärleksrelation med flera. Om man redan från början har en överenskommelse om att vi är tre i vår relation eller vi är fem i vår relation, då är det klart att då blir det inte hotfullt, utan då har man liksom det som en gemensam överenskommelse.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Jag tycker bara att det är fascinerande här med hur vi värderar, för mycket är ju hur vi uppfattar den andra. Alltså allt vad vi gör hela tiden är ju att vi tolkar saker och ting. Och i en parrelation till exempel så kan ju den ena tolka den andra som väldigt värdefull och åtråvärd och någon som man verkligen vill ha. Och då blir det ju ett hot om man, som då skulle kunna kallas för svartsjuka, om man riskerar att någon annan kommer vilja ha ens partner eller partnern ler för mycket åt någon. Men då tänker jag ju så här att ganska många gånger har jag varit med om par som har sagt så här till mig. Nu tar jag ett exempel. En kvinna säger: jag tror faktiskt inte att jag älskar min man. Jag vill faktiskt skilja mig, tror jag. Nej. Och sen plötsligt får hon veta att mannen har en flört med en annan kvinna.
Mm.
Och plötsligt så går han från att vara någon som hon vill ifrån till någon som plötsligt blir jätteåtråvärd.
Mm.
För nu vill hon ha tillbaka honom. Förstår du?
Ja, och det där är ju intressant.
Ja, visst är det.
Hur vår hjärnan funkar där. Det, ja.
Och då tänker jag ju så här att jag tror att en bot till det är att när vi lever länge i en relation, vare sig det är liksom, vare sig man är i 30-årsåldern eller 50-årsåldern eller 70-årsåldern, men när man lever länge ihop så anpassar man sig till varandra, och här blir man lite som jag kallar för en smoothie istället för sin egen frukt. Och blir vi en smoothie för mycket, då tappar vi åtrå, vi tappar intresse, vi tappar attraktion, vi tappar nyfikenhet utav vem är du, för vi tror att vi känner varandra innan och utan.
Mm.
Och därför är det en del i dialogen som jag lär ut, det är att man ska verkligen skilja på vad är det som är jag och vad är det som är du.
Mm.
Och hela tiden, ja, show up, så att man säger ja till utveckling.
Ja.
Det här med svartsjuka fick igång mig, Anders.
Ja. Nej, men det är ju ett intressant ämne liksom. Och jag tänker också det här, det som är intressant med svartsjuka, det är att alla är ju svartsjuka på olika grejer, har jag märkt.
Mm.
Och samma sak med mig själv. Jag, till exempel så vet jag, det är ofta snack om det här, ja, men du vet, när om man har en partner som är ute och festar, säger vi.
Mm.
Ute på klubben.
Ja.
Park Lane 2 på lördag kväll eller lördag natt. Då tror jag, eller jag vet, många som känner en svartsjuka då. För man vet att det finns en chans att min partner kanske hittar någon annan. Eller någon hittar dem snarare.
Mm.
Och lägger in en stöt. Och vad kommer hända då?
Mm.
det är ju en svartsjuka. Det är dock inte en svartsjuka som jag har och har nog aldrig haft. Vilket är ganska intressant. För hade min tjej som jag har idag, hade hon gått ut på klubben, jag hade inte varit ett dugg orolig. Men det kan också vara för att jag har otroligt mycket tillit till henne.
Mm.
Jag litar på henne till 100%. Det är en av de starkaste grejerna mellan oss två, tror jag. Att vi har så stor, stark tillit till varandra. Däremot så finns det ju andra aspekter där jag kan känna svartsjuka, kanske.
Ja, ge mig ett exempel.
Ett exempel på när jag kan känna svartsjuka hypotetiskt, det är att det är när kanske hon skulle komma väldigt nära någon annan. Och det behöver inte vara av motsatt kön.
Nej.
Utan kommer väldigt nära någon annan och delar med sig av grejer som hon kanske inte gör till mig.
Okej, så hon skulle berätta intima saker eller ja, viktiga saker för en kompis, så skulle du kunna känna dig utanför, ja, i den?
Då hade jag kunnat känna mig utanför på det. Och hade det, ja, jag vet om det kanske är mer avundsjuka då, eller svartsjuka. Ja. Det vet jag inte.
Nej. Det är fint det, men du säger nu, för det är två olika ord och olika, ja, betydelser, men de går ju grannar kanske.
Att de är nog lite grannar, ja. Så är det väl.
Ja.
Okej, jag har ett annat exempel. Ett exempel där jag faktiskt kan känna svartsjuka, har nog alltid känt så. Det är väl att när jag får upp en bild i huvudet kanske av ett ex,
ja,
till min partner som jag kanske inte tycker om. Och då kan man ju få upp en bild i huvudet av när de var ihop liksom.
Ja.
Och den är inte rolig. Och så kanske man tänker på Tina de har haft tillsammans. När de firar julafton eller vad det nu är, som var väldigt intimt.
Mm.
Och då kan jag bli svartsjuk av tanken på det.
Mm.
Men som sagt, om hon ska ut på klubben så känner jag mig ingen svartsjuk alls.
Det är spännande och jag blir, ja, lite rörd igen på hur fint du ser dig själv utifrån.
Mm.
Och just det här att se sig själv utifrån och säga vad intressant, jag blir svartsjuk på det men jag blir inte svartsjuk på det. Och hur kommer det sig? För jag tror att en del av det här har med de här explicita och implicita minnena. De har liksom att göra med vad din hjärna tolkar i olika situationer. Och att känna sig själv så väl så man kan se det och kanske stryka sig på kinden i det och lugna och reglera sig när man blir rädd är avgörande.
Mm.
Nu ska jag säga en sak till om svartsjuka innan vi ska lämna den, för tiden går fort här. Det är att jag brukar ju leka med färger. Jag brukar säga till mina par, ge mig en färg på positivt. Och då kanske de säger grönt. Och ge mig en färg på negativt så blir det ofta svart. Och då säger jag att det oerhört viktigt att differentiera grönt från svart, för att blandar vi det så blir allting svart. Och för mig så är ju svartsjuka det att man är sjuk av svart. Det vill säga man, nu är det dyslektiken i både mig och dig också, för du är ju också,
ja,
dyslektiker.
Ja.
Men som att vi leker med det, för att blir man sjuk av svart, ja, då kommer hjärnan se fara hela tiden. Och då börjar man se alla tecken på att någonting håller på att gå åt helvete. Eller i ditt fall när du pratar så kommer du se det fina i exet.
Mm.
Och så kommer du förstora det fina i exet och förminska dig, för du liksom konkurrerar då med den här exet. Istället för att om du hade sett det grönt, då hade du sagt vilken tur att min tjej har haft en bra relation innan och det är ännu mer tur att hon valde mig.
Mm,
för då hade du sett det gröna.
Ja. Men samtidigt då kommer man ju till det här att en liten del är väl bra också att känna.
Säkert,
jag.
Säkert.
Det hade varit lite tråkigt om jag inte kände någon svartsjuka alls,
ja,
känner jag.
Ja.
För hur starka är mina känslor egentligen då? Det är hur jag har resonerat i alla fall.
Ja.
Sen om det vet jag inte hur det, ja, hur mycket som ligger i det. Men,
jag tror att det är jättebra. Mm. Jag tror att det som är, jag har ju en kollega som heter Esther Perel i USA. Och hon undervisar mycket i åtrå, som jag kan varmt rekommendera dig som lyssnar att ta in hennes material. Hon finns ju överallt på YouTube och liknande. Men jag tänker just det här att i en bra relation i min värld, då handlar det om att vara varsin frukt, två olika personer. Här behöver man hålla isär vad som är vad. Samtidigt som man behöver länka sig då och då. Alltså man behöver vara intima då och då, men ändå sin egen person. Och det som är farligt när man inte, alltså när svartsjuka inte finns, det är att det finns ingen risk i det. Man är så trygg med den andra så man vet att jag ska kunna säga vad jag vill, bete mig hur jag vill och min partner kommer alltid att stanna. Det är inte gynnsamt för en relation. Så just det här att man ska bli lite förvånad när man är med den andra, att man blir, man ser att den andra är en egen person som kan försvinna, är bra för relationen. Precis. Det håller en relation levande.
Det är jag helt övertygad om också.
Vad bra att vi är överens, Anders.
Ja, det är bra.
Nu ska vi bara ta någon fråga till, för sen är det dags att sluta, för tiden går för fort här.
Mm.
Vad händer om vi har olika kärleksspråk? Det var en fråga som du har skrivit ner, som har kommit in från flera, fast på olika sätt här. Vad tänker du om det?
Jag tänker att kärleksspråk är ju viktigt att... jag tycker det är viktigt att känna till vilket kärleksspråk man själv har och vilket kärleksspråk ens partner har.
Mm.
För att kunna liksom matcha det så bra man kan. Och i mitt fall så... Jag vet att jag själv är väldigt svag för fysisk beröring. Och även en komplimang. Och det här är... Om jag får ett sms där min tjej skriver att ja, men hon älskar mig från ingenstans. Eller att hon saknar mig. Det kan göra min dag.
Mm.
Eller att hon spontant ute på stan tar min hand. Det är väldigt små grejer, men det kan betyda väldigt mycket.
Mm.
Det säger direkt till mig att okej, hon bryr sig om mig. Och hon vill vara med mig. Och hon älskar mig. I hennes fall... Nu pratar jag specifikt om mig och min tjej här då.
Mm.
Och det är, i hennes fall så är det ju faktiskt så att hon tycker inte det är lika viktigt. Utan för henne kanske det är en gest. Man köper det där godiset till henne som hon gillar. Eller som jag gjorde häromdagen. Jag kanske köper med halstabletter och Ipren och sånt som behövs nu när hon är sjuk och tar hand om henne.
Mm.
Eller jag städar köket när det var som stökigast, så hon slipper göra det på kvällen. Sånt för henne är kärlek.
Mm.
Vilket jag håller på att lära mig nu.
Mm.
Och då kan jag ju välja att kommunicera detta, tänker jag. Precis som att hon väljer att kanske ta på mig lite mer.
Mm.
Alltså en enkel grej. Och det kan göra väldigt mycket. För det räcker liksom med en sån här grej då och då, för att man ska liksom hålla igång det här och vara, ja.
Jättefint. Och då tänker jag, nu säger du flera av de här sakerna vi redan pratat om. Hur viktigt det är att kommunicera, att uttrycka sin längtan. Och hur viktigt det är att ära olikhet, att man är olika, har olika DNA-uppsättningar och olika historia, olika smak och olika kärleksspråk. Eller hur? Och att man tar det grönt, alltså man tar det som en komplimang istället för att se det hotfullt. Förstår du? För det är det som händer ofta i kommunikation, det är att vi leker nu att ni inte hade varit på en så bra plats ni två, utan ni hade varit på en dålig plats. Då hade du kanske sagt till henne fan, jag blir så irriterad på att du aldrig kramar mig, eller är det fysisk. Hade hon då hört det, för att du hade uttryckt det på ett ganska kritiskt sätt, och du hade i och för sig visat det, men du hade gjort det ganska oskärmigt, då kanske hon hade tagit det personligt och sagt att vad fan, det spelar ingen roll vad jag gör, det räcker i alla fall aldrig till. Och så hade hon dratt därifrån.
Ja, då är ju risken, tänker jag, att det blir motsatt effekt.
Precis.
För hur mycket kommer hon ha lust att möta mig med det?
Ja, precis. Och det här är det jag ser hos en mängd par och även i mitt eget liv. Att ibland gör vi det väldigt svårt att få det vi vill.
Mm.
Så att det handlar ju också om att hur vi uttrycker oss. Att säga det med mjuk röst, att säga det vänligt. Och att förstå att det här är någonting jag önskar av dig. Det betyder inte att jag måste få det. Vissa saker kanske vi måste få för att det är livsviktigt för oss. Mm. Men väldigt många saker är inte måste, utan det är bara pricken över i, så att säga.
Mm.
Men partnern kan ju aldrig förstå vad ens prickar över i är om man inte ber om det.
Nej. Givetvis.
Och du vet, det här är ju jättekrångligt, som skulle kunna vara ett helt poddavsnitt till.
Mm.
Det är flera saker i det. Det ena är att bakom varje konflikt ligger en önskan, en längtan. Och den där längtan hör vi sällan. Så att par som fastnar i konflikter kanske grälar och kommer aldrig till att börja prata på riktigt. Alltså tala om vad de behöver i sina kärleksspråk. Och negativ kontakt är bättre än ingen kontakt alls. Så det gör att väldigt många par fortsätter gräla år ut och år in, för de vet inte ens hur man stavar till positiv kontakt. Det gör ju knappt du och jag heller i Nej. Våra dyslektiska hjärnor. men du förstår vad jag menar. Så att först måste man ju förstå att okej, vi har grälat bort vårt liv. Nu behöver vi lära oss någonting nytt. Och den sista delen som jag vill lägga till där, det är att uppskattning förändrar världen. Att en stor del av vårt gemensamma kärleksspråk i min värld handlar om uppskattning. Som man visar på tusen av dess sätt.
Ja, och det är väl det handlar om, kärleksspråket. Alltså hur man visar uppskattning och kärlek.
Ja.
Inte att man gör det, utan det är en självklarhet.
Ja.
Att man måste visa det. Ja.
Och att man måste ta emot det.
Ja, precis. Det är inte helt lätt. Det ska ju man göra också.
Precis, och det betyder att när du har gjort köket, att hon faktiskt har utrymme att säga tack Anders, vad glad jag blev att du gjorde köket. Mm. Eller när du har, vad heter det, hon har kramat dig, att du registrerar det och säger gud vad glad jag blir att du kramar mig.
Mm.
Tack.
Jo.
Och då kan ju många par säga till mig, jaha, ska man säga tack till varandra hela tiden? Nej, inte hela tiden kanske, men man ska öppna mottagarplatsen med ett utrymme för tacksamhet och glädje.
Jo.
Eller hur? Precis som att om solen skiner så ska man hoppa högt när man bor på västkusten, tycker jag, och säga, yay, solen är framme idag, det kanske regnar imorgon, men idag njuter vi.
Mm.
Du, är det någonting mer som du vill lägga till innan vi ska sluta? För tiden går som sagt fort och jag skulle kunna prata i timmar med dig, älskade son.
Nej, det tycker jag inte, utan har vi mer att prata om, då får vi göra det i ett annat avsnitt.
Mm.
Kanske.
Okej.
Okay. Ja.
En sak som jag verkligen uppskattar med dig, det är att du är så generös när jag frågade dig, har du lust att vara med? Där du sa, yes. Jag uppskattar också att du sa att jag ska kolla med min flickvän om det är okej för henne att jag pratar om oss. Det får mig att känna att du har en enorm respekt för henne och för dig. Och jag uppskattar förstås hennes generositet när hon sa, jo men det går bra.
Mm.
Men jag vill gärna lyssna på det först, men att hon ville vara med i det. Det säger en del om dig och det säger en del om henne.
Mm.
Så om du skulle sätta ord på någonting som du uppskattar med dig själv, eftersom uppskattning är faktiskt det finaste kärleksspråket man också ska ha till sig själv, vad skulle det vara som slut här?
Någonting uppskattar med mig själv.
Ja. Vad uppskattar du mest med dig själv just nu?
Det är precis som jag nämnde innan, för att upprepa det, men det är ju att jag är superärlig med mig själv och att jag är öppen med det, att jag berättar vad jag känner och tänker.
Jättefint, ja. Så en sak du uppskattar med dig själv, det är just att du visar dig, att du show up, ja, som jag säger,
ja.
Och att du sätter ord på dina känslor och vågar det,
ja.
Förstår jag dig?
Trots att det ibland är jobbigt.
Mm.
För det, de grejerna jag har kämpat med, det är att man känner sig töntig.
Ah,
och som kille, som man, så känner man sig omanlig.
Okay.
Och det har jag alltid gjort. Och jag tror det gör ju de flesta killar, för att dela känslor och berätta hur man känner och tycker. Det är ju liksom töntigt.
Okay.
I många sällskap. Men jag har kommit över det och känner att jag skiter i det. För det ger mig så jävla mycket ändå.
Och det måste ju kännas urskönt, tänker jag, att ha kommit över det och att du får vara som resten, att ni män får vara som resten av mänskligheten.
Mm. Precis, ja. Ja, men det är en viktig grej, tror jag, att kunna göra. Och det märker jag på även mina vänner. Vi har en relation allihopa där vi har blivit väldigt öppna.
Ja.
Och det gör ju att, om man nu pratar mental hälsa, men att alla mår ju mycket bättre. Så är det bara.
Mm, vad härligt.
Så det,
och om du skulle ge den meningen, en orsaken till varför jag väljer det här. För det är ju du som har valt att öppna dig. Det är du som väljer att vara transparent eller autentisk och ärlig. Så varför väljer du det?
Nej, men för långa loppet att må bra bara.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och slippa ha grubblandet för sig själv.
Aha.
Det är okej att ha det ibland. Det måste man ju ha liksom. Man är ju människa, men att man i så stor utsträckning som möjligt delar med sig av grejer.
Mm. Men jättefint. Att du tänker både på det långa loppet utav att det är sån här du vill vara. Men också för att du vill hjälpa dig själv att inte fastna i grubblandet. Utan vara mer, liksom släppa ut det bara.
Ja.
Och sen får du vara där.
Mm.
Mm. Och det kan jag ju bara gissa, ja, att du måste känna som en lättnad kanske. Att du är lite stolt över dig själv kanske.
Ja, verkligen.
Eller vad känner du?
Ja. Stolthet, ja. Absolut.
Ja.
Det gör jag.
Nu önskar jag ju att de som lyssnar på podden fick se dig, för det syns att du blir stolt.
Ja.
Och jag tänker just det här att uppskatta sig själv och att uppskatta andra och att verkligen se att vi har hela tiden ett val. Vi kan göra nytt, vi kan göra om. Vi skulle, du och jag Anders, kunna ta upp de här frågorna och göra ett exakt likadant poddavsnitt men ha lite andra svar på de här frågorna beroende på vilket tillstånd vi var i just då. Och hade vi haft ytterligare en i rummet så kanske svaren hade blivit helt annorlunda.
Oh ja.
Visst är det spännande?
Ja, det är spännande.
Tack snälla för att du var med.
Tack så mycket.
Tack också till dig som har valt att lyssna på mitt och Anders samtal. Kanske är det så att du har fler frågor nu när du har hört vårat spånande om svaren på de här frågorna. Eller kanske är det så att du hade svarat på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. Ja, låt samtalet landa i dig, och är det så att du har lust så hör gärna av dig till evabelander.com eller gå in på berlanderproductions.se. Här kan du både skicka mail och du kan förstås boka våra uppskattade onlineutbildningar. Tack igen för ditt engagemang. Vi hörs!